Guds frid. Den här morgonen så vill jag fortsätta tala om det som jag har talat om ett par, tre gånger nu i närradion. Jag skulle vilja fortsätta tala om detta att vara himla ljus i världen. Det är så oerhört viktigt att vi som har tagit emot Jesus och blivit frälsta förstår att ta vara på all undervisning i skriften om vad det innebär att vandra med honom. Så att vi kan lysa som himla ljus i världen. Hur ska människorna annars se ljuset ifrån himmelen? Det är ju hans ljus som ska lysa genom oss. Och det gör det när vi tar till oss hans ord och följer hans uppmaningar i ordet. Därför så ska vi noga akta på alla förmaningar som finns i skriften. Och vi ska genom den helige andes hjälp fatta och förstå. Och ta till oss ordet så att det blir ett med oss. Och det finns så många bibelord jag skulle vilja läsa här. Och jag vet knappt vad jag ska välja. Men jag ska läsa ur Titus brev idag. Och börja med det. Där finns det många förmaningar i Titus brev. Och jag läser den här gången ur folkbibeln. Vi tar från första kapitlet och där kan vi läsa uppmaningar till församlingsledarna, där det står så här ifrån sjätte versen: en sådan ska vara oförvitlig, en enda kvinnas man och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. Församlingsledaren ska som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han ska inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. Ja, vi stannar där och så fortsätter vi i kapitel 2. Och där talas det i fortsättningen om till alla människor från första versen: men du ska tala i överensstämmelse med den sunda läran. Äldre män ska uppträda nyktert, värdigt och behärskat och vara sunda i tro, kärlek och tålamod. Äldre kvinnor ska på samma sätt uppträda som det anstår det heliga. De ska inte sprida skvaller eller missbruka vin. Det ska vara lärare i det som är gott, så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas. Förmana på samma sätt de yngre männen att i allt visa gott omdöme och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet. Var sund och oklanderlig i ditt tal, så att din motståndare måste skämmas då han inte har något ont att säga om oss. Förmana slavarna att underordna sig sina herrar i allt, att helhjärtat tjäna dem och inte säga emot, att inte smussla undan något utan alltid visa sann trohet, så att det i allt är en prydnad för Guds, vår frälsares lära. Så fortsätter vi i vers 11. Ty, Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hopp att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Vi ser här, jag kan läsa ur fotnoterna till dessa versar från vers 11. Det står förmaningarna som vi nu har läst innan här då. De är grundade i och burna av Guds ord. Det kristna livet och den kristna läran hör samman. På samma sätt som frukterna organiskt hör samman med trädet. Den nåd som fostrar är den som uppenbarats till frälsning för alla människor. Den frälser utan gärningar eller ytterligare krav som vi måste uppfylla. Nådens verk är en kontinuerlig process. Helgelsen är inte som frälsningsverket en fullbordad handling. Den resulterar i ett sant nej och ett sant ja. Nåden fostrar oss till att säga nej till världsliga begär, vilket inte är detsamma som en slags askes, utan syftar på ett begär efter skapade ting som innebär avgudadyrkan, att man ger dem den plats som enbart tillkommer skaparen. Evighetsperspektivet hör samman med denna dynamiska skildring av helgelsen, står det i noterna till detta kapitel i folkbibeln. Ja, vi kan fortsätta där i vers eller kapitel 3 från vers 1. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott. Att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot alla människor. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga. Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sånt är gott och nyttigt för människorna. Här handlar det om att vinnlägga sig om någonting, att vilja det på grund av den nåd som vi har fått av Herren. Att vi ska vara ljus, och detta blir det ju när vi följer hans ord. Vi står fast på denna klippa, detta ord. I första Petrus brevs första kapitel och 22 versen så står det ju så här: rena era själar i lydnad för sanningen. Till oskrymta broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon oförgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som förblir. Ty allt kött är så som gräs och all dess härlighet så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av, men Herrens ord förblir evinnerligen, och det är detta ord som har blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap. Och så kan man då fortsätta läsa i Petrus andra brev om hur vi ska låta oss uppbyggas, hur vi ska ta emot den andliga oförfalskade mjölken, vilket handlar om ordet och ordets undervisning, så att vi kan växa upp och bli levande stenar som kan infogas, som vi talade om förra gången, att det handlar om att vi som levande stenar ska byggas upp till ett andligt hus, alltså församlingen. Dit syftar denna fostran, att vi ska infogas med andra människor och bli ett gudshus, en församling som inte handlar om en byggnad som är gjord med händer, utan en byggnad som är Guds, för att där ska han kunna uppenbara sin härlighet och kraft. Och tänk att det finns så mycket vi skulle kunna läsa om detta, och jag vet knappt vad jag ska välja, för att det är ju så viktigt att vi tar emot alla dessa förmaningar som finns i Guds ord. Det är ju därför de står där. För att vi ska kunna visa på denna fantastiska frälsning som han har gett oss. Och då kan man ju tycka att det här verkar ju vara gärningslära. Men det är inte frågan om det, utan det är frågan om en utveckling som vi läste här i noterna i Titus brev. Att det är frukt som kommer utav att man tillhör nu någonting nytt. En stam, en rot. Och så kommer detta liv att resultera i frukt. Ja, i Efesierbrevet 4 så står det från första andra versen: så förmanar jag nu er, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse ni har undfått, med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att ni har fördrag med varandra i kärlek, står det där. Och vi kan läsa från 12:e versen: ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad, och så bli fullvuxna in till Kristi fullhet, och så vidare. Ja, vi skulle kunna läsa så mycket. Det finns ju i Timotebrevet, så läste vi bara nuddade vid denna tanke, det här med man och kvinna. Jag ska läsa lite mer om det i första Timotebrevets andra kapitel, där det står om detta med män och kvinnor. För att det är väldigt viktigt att vi hittar vår roll där och vad som är välbehagligt för Gud. För jag tänker på den här tiden som är så svår att leva i. För den manar på något sätt människorna att vara egoistiska och tänka på sig själv mera. Och så blir detta fantastiska som Gud har velat visa i och med äktenskapet, så där har han ju velat visa vad Guds frälsning handlar om, att de frälsta ska bli en brud åt Kristus, och det ska återspegla då detta i allas äktenskap. Och därför är det viktigt att vi som är frälsta fattar denna fantastiska tanke och fina tanke som finns i detta, så att inte vi anammar världens sätt att tänka nu för tiden. Därför att det splittrar familjerna, det söndrar familjerna, det söndrar också mannens och kvinnans olika roller, som ska visa på rollen som Jesus har gentemot sin församling. Därför så vill jag läsa lite ur första Timotebrevets andra kapitel från 8:e versen. Jag vill alltså att männen allestädes ska förrätta bön, i det att de fria ifrån vrede och disputerande upplyfter heliga händer. Det är väldigt, väldigt viktigt att mannen förstår sin plikt eller sin nödvändigheten av att alltid förrätta bön. Och att inte hålla på med disputerande, diskutera och hålla på och prata. Nej, bedja till Gud. Och så står det här: likaledes vill jag att kvinnorna ska uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt och tuktigt pryder sig, inte med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det höves kvinnor som vill räknas för gudfruktiga. Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig. Däremot kan jag inte tillstädja en kvinna att själv uppträda så som lärare, ej heller att råda över sin man, fast mer må hon leva i stillhet. Adam blev ju först skapad och sedan Eva. Och Adam blev inte bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse. Dock ska kvinnan under det hon föder sina barn vinna frälsning, om hon förblir i tro och kärlek och helgelse med ett tuktigt väsende. Och det här låter ju för nutidsmänniskan så oerhört omodernt. Men det här är visdom ifrån Gud, som om vi rannsakar och söker Guds ansikte kunna få insikt i vad det här handlar om. För kvinnan har en utsatt roll idag. Hon kan så lätt bli bedragen, därför att kvinnan har en sådan utrustning att det är för djävulen lättare att komma åt att bedra henne. Och därför så måste hon underordna sig sin man. Och detta med att kvinnorna till varje pris ska ut och i samhället och jobba och lämna sina barn till dagis och vad det nu kan vara för någonting. Så gör detta att familjelivet och hemmet och allting blir sönderhackat och förstört på ett sätt som inte människorna idag förstår. Barnen mår ju bäst om de kan få vara hemma i sitt hem så länge det bara går. Och kvinnan där har en fantastisk roll som är en gudstjänst. En gudstjänst för det uppväxande släktet. Där hon gör en insats för Guds rike som jag tror inte de flesta kvinnor fattar. Men det skulle jag önska att jag på något sätt kunde förmedla till någon. Att finna sig i den rollen och finna harmoni och frid i den rollen. Och att männen kan ta det ansvaret att försörja sin familj och vara, som det står, nära och omhulda sin hustru. Och naturligtvis ta ansvar också för barnen och barnens fostran. Och dessutom undervisa i hemmet om Jesus, om tron, om frälsningen. Och då måste man avskilja barnen ifrån samhällets institutioner. Där helt andra budskap blir implanterade i barnens sinnen. Och man kan ytligt sett tycka att det ser ut att gå bra för dem, men djävulen är verksam. Han sår in tankar som dessa barn får svårt att komma ifrån när de växer upp och ska börja ta sitt ansvar. Och det är där, den där utvecklingen har gått väldigt långt i våra dagar. Så de som nu är föräldrar är kanske redan från sin barndom preparerade med dessa tankar. Så det är svårt att komma ifrån det. Men där måste vi låta oss formas och fostras av Guds ord till att tänka på ett helt annat sätt. Och jag vill också lyfta fram det här med hur man ska pryda sig. Inte med hårflätningar, guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar. Så som det behövs kvinnor som vill räknas för gudfruktiga. Det är sådant som är prydnad för dessa kvinnor som det står här. Ja, det finns så mycket mer man skulle kunna tänka att man kan undervisa om när det gäller denna vandring. Men nu är det ju så här att om då en människor och har liksom börjat vandra efter Guds ord och tycker att nu har vi kommit långt på den här vägen. Nu har vi stått emot det och det och vi har stått fast vid det och detta. Och nu har vi blivit så gudfruktiga så vi är, börjar djävulen intala att vi är bättre än alla de andra. Och så försöker han djävulen göra oss till fariser, till att vara högmodiga. Nej, det får vi inte bli. Det är väldigt farligt att låta djävulen tala in i våra sinnen att vi skulle vara bättre än någon annan. Nej, nej, nej. Guds ord finns där ju för alla människor. Det beror bara på hur långt vi har kommit i att förstå Guds ord. Och därför måste vi vara väldigt ödmjuka inför varandra. Vi ska titta i Petri brev igen, därför att där står det om det här. Första Petris brevs femte kapitlet. Från första versen där. Till det äldste bland er ställer jag nu denna förmaning. Nu är denna förmaning till de äldste, men vi kan ta till oss delar av det här också. En som vittnar om Kristi lidande och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras, så står det till dem: var herdar för Guds jord som ni har i er vård. Var det inte av tvång utan av fri vilja, inte för slem vinnings skull utan med villigt hjärta. Och så står det: uppträd inte som herrar över era församlingar utan bli föredömen för jorden. Då ska nina överherden uppenbaras undfå härlighetens oförvissnerliga segerkrans. Och så står det i femte versen: så ska också ni i yngre och er sida underordna er de äldre. Och så den här meningen är det jag ville komma fram till. Ikläd er alla i umgängelsen med varandra ödmjukheten, så som en tjänardräkt. Ty Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka giver han nåd. Ödmjuka är alltså under Guds mäktiga hand för att han må upphöja er i sinom tid och kasta alla era bekymmer på honom till han har omsorg om er. Var nyktra och vaka. Er vedersakare djävulen går omkring så som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stå honom emot fasta i tro och vet att samma lidanden vederfaras era bröder här i världen. Men all nåds Gud som har kallat det till sin eviga härlighet i Kristus, sedan han en liten tid har lidit, han ska fullkomna, stödja, styrka och stadfästa er. Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen. Här kom det fram detta med ödmjukheten. Vi ska vara ödmjuka inför varandra och aldrig tro att vi är något för mer än någon annan. Har vi sett sanningar i Guds ord som vi följer, ja, då är det bara av nåd det också. Och ingenting som vi kan berömma oss av. Och har någon annan inte ännu sett detta eller förstått det, så ska vi i ödmjukhet tjäna dem och förstå att Gud har sin hand med dem också och kommer att verka i deras hjärtan. Och vi ska på intet sätt bli fariser, för att det är ju det värsta som kan hända, att djävulen får oss att bli fariseiska. För att det är så väldigt lätt att hamna i detta. I Kolosserbrevet 2 så står det från 16:e versen: låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sånt är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus. Så det är inte frågan om att man får lov att döma någon, och vi ska inte låta någon annan döma oss heller om man har olika syn på det här med högtid, nymånad, sabbat eller allting. Det är så väldigt lätt att fastna i sådana ting. För det finns ju, det står ju från 20:e versen: om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda från världens makter, varför låter ni då allhanda stadga läggas på er, liksom levde ni ännu i världen? Det ska du inte ta i, det ska du inte smaka, det ska du inte komma vid. Och detta när det gäller ting som alla är bestämda till att gå under genom förbrukning, allt är åtlydnad av människobud och människoläror. Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara vishet, eftersom där i ligger ett visst självvalt gudstjänstväsende och en slags ödmjukhet och en kroppens späkning. Men ingalunda ligger där i en viss heder. Den tjänar allenas till att nära det kötsliga sinnet. Sådana där stadgar kan läggas på oss. Vi kan genom vår nit älskan i att följa Guds ord se till att det upprättas stadgar, och så blir vi högmodiga över dem, och så blir det inte alls vad det var meningen allting. Det handlar om att ta emot förmaningarna i Guds ord, men göra det i ödmjukhet. Vandra i ödmjukhet. Och som det står i Thessalonikerbrevet: alltid vara glada. Alltid. Jag ska läsa det som avslutning här. Det är ju fridens Gud som ska verka i våra hjärtan. I Thessalonikerbrevets 5 kapitel och 23 vers: men fridens Gud själv helge er till hela er varelse, så att hela er ande och er själ och er kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. Före det så kan vi läsa verserna från 16. Var alltid glada. Be oavlåtligen. Tacka Gud i alla livets förhållanden, ty att ni så gör är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläck inte anden, förakta inte profetiskt tal, men pröva allt, behåll vad gott är och avhåll er från allt ont, av vad slag det vara må. Gör vi detta så blir vi Guds ostraffliga barn som kan lysa som himla ljus i världen. Jag önskar dig verkligen att komma in i detta liv, att med glädje och frid kunna följa ordet, därför att vi älskar Jesus. och genom detta så kan vi lysa för andra människor. Må Gud välsigna dig som har lyssnat, så hörs vi igen om en vecka.